Så ska vi läsa i psalm 116 och vers 1-2. Och idag är rubriken i de här fyra perspektiven av omsorg som vi har fokuserat på under maj månad. Så perspektivet idag, fokuset är att höra och bli hörd. Och som sagt, vi ska läsa psalm 116, vers 1-2. Det står så här: jag älskar Herren, för han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. Hela mitt liv ska jag åkalla honom. Vilket fantastiskt löfte. Han hör min röst. Vi tillber, vi tror på en Gud som hör oss, som bryr sig, som är närvarande, inte långt borta, ingen stenstaty, ingen liksom ouppnålig gudom som finns någonstans långt borta någonstans, utan en Gud som är närvarande, som hör och som lyssnar. Vilken underbar gåva. Han har vänt sitt öra till mig. I välsignelsen säger vi att han vänder sitt ansikte till oss, och det är underbart. Han vill se dig i ögonen. Han vill visa dig värme. Han vill ge dig ett leende. Han vill se på dig med varm blick. Men han vill också höra dig. Han vill lyssna på dig. Och varje gång vi ber, så ber vi till en Gud som hör. Vi har redan varit inne på det, men idag är ju pingst, vet ni. Det här är ju, nu är det liksom, wow. Det här är våran födelsedag, kan man väl säga. Den dagen då anden blev given, utgjuten, precis som vi har läst och påminnt oss om. Och vi kristna, vi firar ju pingsten för att då blev anden given till alla människor. Unga, gamla, män och kvinnor, alla kan få bli fyllda med den helige ande. Och för judarna är detta också en högtid. Det var ju en högtid redan när detta skedde. Nämligen Shavuot, eller pingst naturligtvis. Och det är både en skördehögtid, man firade skörden, eller man firar skörden ska man säga, det pågår just nu. Och man firar också laggivningen, att Mose tog emot lagen på Sinai berg. Och sen som vi har sagt, det är också mors dag. Och avslutning på vårt majtema. Så det blir en lång predikan idag. Det blir det säkert, men inte så långt. Det är liksom, vad ska jag predika om egentligen? Men, wow, jag hittade en berättelse i Bibeln som jag tycker kopplar samman allt detta. Nämligen Ruts bok. Och det kanske inte var så tippat för dig. Men jag blev så glad när jag tänkte på det. Därför att Ruts bok, vi ska läsa mycket om det sen. Och följa lite grann. Där följer vi Rut och hennes svärmor Naomi. Och dels, det är ju en relation där, omsorg. De hade relation med varandra, de är båda mödrar. Två check på den. Och sen så är det så att just Ruts bok läses ofta av judarna på just den här högtiden. För att en stor del av Ruts bok handlar om skördetid. Så därför läser då judarna detta. Och sen så är det så här, vet ni, att Rut, hon blir ju, jag tror det är gammelmormor till kung David. Som i sin tur blev liksom, så hon blev ju anmoder, säger man så, förmoder, anmoder till Jesus själv. Och tack vare Jesus blev anden given. Va? Ser ni? Jag fick ihop allting här i en bibelberättelse. Jag är ganska nöjd, men det är okej. Men innan det ska vi läsa någonting som jag redan varit inne på, som jag bara vill stryka under. För i allting så är ju Gud, Jesus, är våran förebild. Föredömet vi ser upp till, som vi vill lära oss av, som vi vill efterlikna, som vi vill förkroppsliga här på jorden och genom våra liv och där vi går fram. Och i första Johannes brev 5:14 så vill jag ytterligare stryka under vad jag redan har läst i psalm 116. För här är det inte bara så att han hör vad som helst, utan här är det väldigt specifikt också kopplat till vår bön. Första Johannes 5 och vers 14. Det står så här: och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Gud hör oss när vi ber. Och det här bibelsammanhanget kan man fortsätta läsa och hålla många predikningar om. Men jag vill bara stanna till vid detta med att Gud hör bön. att Gud lyssnar på oss. Gud är närvarande. Och det betyder inte att han alltid gör allting som vi ber om. Och ni vet att ni som är föräldrar, så är det som vi skulle göra allting som våra barn bad oss om precis när de säger det till oss. Då skulle det bli kaos. Då skulle det bli liksom ruttna tänder och det skulle bli liksom, det skulle bli ingen sömn. Det skulle bli, de skulle titta på alldeles mycket tv. Det skulle inte bli alls bra. Och så tror jag också det är i vårt perspektiv, vårt böneliv, vår relation med Gud. Att om han skulle ge oss allting som vi ber om precis när vi ber om det, så är det inte säkert att det skulle vara det bästa för oss. Men Gud har vårt bästa för sin blick. Men Gud hör bön. Och det här är en central del av den kristna tron. Att Gud är närvarande. Gud är immanent. Han är inte bara transcendent. Alltså något som är upphöjt, ouppnåeligt. Som är liksom bortom allt det vi kan se och ta på. Utan han är immanent. Han är hos oss. Han är nära. Han är närvarande. Och med honom som vår förebild så kan man ju fundera på. Hur bra är vi på att höra varandra? Om han är vårt föredöme så är ju frågan om det här är någonting som märks också i vår gemenskap. Att vi är duktiga på att höra varandra. Och det blir ju ganska lätt envägskommunikation. I alla fall kan ni tycka så. Predikanten till församlingen. Eller ledaren till teamet. Eller texten till läsarna. Och om vi inte vaktar här, om vi inte liksom vakar över detta, så är det risk för att det blir ju så. Det som kommer härifrån plattformen riskerar ju att bara landa platt. För om inte det här liksom bygger på en relation eller bygger på en närhet till oss som är församlingen. Så är risken att det blir liksom, det blir inget liv, det blir inget applicerbart, det blir ingenting som vi kan använda oss av. Ingenting av detta är ju fel. Alltså predikan, vi tror ju på Guds predikan och Guds ord. Det föder tro och det, liksom, det skapar liv. Vi tror på ledarskap, vi tror på att liksom få skriva och så vidare och kommunicera på alla sätt vi kan. Men i allt det här så krävs det en lyhörd gemenskap. En lyhörd gemenskap. Och du kanske inte tror det, men ganska många av predikningarna som jag håller här i den här kyrkan och på andra platser också har fötts faktiskt i samtal med någon av er. Att fått lyssna till en fråga som någon har ställt. Lyssna till en frustration som någon känner. Att få lyssna till en längtan som någon bär på. Och ganska ofta är det faktiskt så att det fastnar här någonstans. Och sen så kanske det föds en tanke. Och sen så i liksom närtid eller lite längre fram så kommer det också ut i form av en predikan eller i form av någonting skrivet. Och jag hoppas att du känner det. Att det inte bara är liksom någon slags uppifrån perspektiv som kommer härifrån plattformen, vare sig det är jag eller någon annan som predikar. Utan att det bygger på en lyhörd gemenskap. Och de sista åren så, eller det här är för mig en resa. Det har varit och är fortfarande en resa. Att bli bättre på att lyssna. Att bli bättre på att inte bara ha lösningen själv. Även om jag fortfarande har ganska mycket bra lösningar, tycker jag. De sista åren har vi jobbat en hel del med något som heter Working Genius. Och alla ni som är, liksom, eller många av er som är ledare har hört mig prata om detta. Och vi har använt det här. Och det handlar om att i allting som vi ska göra så finns det 6 stycken olika faser. Från liksom idé till genomförande. Och var och en av oss har 2 av dem som vårat genius. Som kommer väldigt naturligt, som ger oss energi. 2 av dem frustrerar oss. Lite grann som att hälla en, eller om vi säger det här med att det ger oss energi. Det är som att hälla upp kaffe i en termos. Det håller värmen. Får vi hålla på med det så kan vi hålla på hur länge som helst. Därför att det, liksom, det är självvärmande. 2 stycken som är kompetenser. Lite grann som hälla upp kaffe i en kaffekopp. Det håller värmen ett tag. Men till slut så kallnar det. Och får vi ägna oss åt det så det är helt okej. Men om det är det enda vi håller på med så kanske vi tappar lite gnistan och tappar glädjen. Tappar energin i det. Och 2 stycken är för oss frustrationer. Tänk dig en läckande kaffekopp. Det bara rinner rakt igenom. Får vi hålla på med det så dränerar det oss. Och nu ska inte det här liksom vara en lång föreläsning om detta, men jag vet ju att en del av er tycker att det låter väldigt spännande, och det är det. detta så är det tre stycken av de här kuggarna som är avbrytande. Nämligen förmågan att ta idéer eller komma på nya idéer. Och då avbryter man gärna och säger, jag har en idé. En annan är den som har lätt för att engagera andra. Och säger, hallå, vi ska göra det här. Och den sista är den som har förmågan att slutföra någonting. Som säger, kom igen, nu måste det bli klart. Det händer ingenting, varför är det så slött här? De här tre kuggarna så att säga, de avbryter gärna. Och i det här testet så kan ni gissa vilka tre som kommer högst upp på min sån här lilla profil. De tre avbrytande kuggarna är mina tre mest naturliga liksom platser att vara på. Och då inser jag att jag har lätt för att avbryta. Jag har lätt för att ha en lösning innan någon ens har ställt en fråga. Eller liksom avbryta innan någon har fått tala till punkt. Det kommer naturligt för mig. Och det här är någonting som jag har fått jobba på. Jag tror att det här är delar av mina styrkor. Jag tror inte att vi ska ta bort allting som kommer naturligt för oss. Vi ska växa i våra styrkor. Vi måste också lära oss att hur det uppfattas. Och vad som är baksidan av våra styrkor. Och därför så har jag under mina snart 15 år som pastor fått jobba med detta i mig själv. Och jag vet att Karo sa till mig en gång i tidigt när jag samlade ungdomsledarteamet. Jag var så taggad på att bli ungdomspastor. Jag hade så mycket idéer, hade så många bra lösningar tyckte jag. Jag samlade teamet och så bara pekade jag på personen och sa, du ska göra det här, du ska göra det här, du tar hand om det här, du tar hand om för det här. Den här hösten har jag planeringen klar här. Vi ska ha de här mötena, de här samlingarna. Jag predikar och du fixar det här. Och så liksom, nu kör vi. Och alla satt där liksom och mer eller mindre nickade med. Det fanns inte så mycket liksom val så. Och så sa Karo en sak till mig som blev en början på den här resan. Och sa till mig, Simon, det är jättebra idéer du har. Det är liksom, det är inget som är fel med det du säger. Men det är ingen som känner sig delaktig. Det är ingen som känner att de får vara med och påverka. Och då blir det lite, ja men visst, kör, gör vad du vill. Vi får se, vi kanske hänger på dem. Och det blev en liten väckarklocka för mig. Och en början på den här resan, att försöka bjuda in mer. Att försöka vara bättre på att lyssna. Och jag tror att jag har lärt mig någonting. Och det får väl andra kanske vittna om. Men med det sagt då, så tror jag att vi behöver ha en gemenskap där vi både hör och blir hörda. Och det här är någonting som vi kan få se i Ruts bok. Så låt oss gå nu till Ruts bok, denna lilla bok innan Samuelsböckerna som lägger grunden ju till kungalinjen i judarnas folk. Nämligen från kung David ända fram till Jesus. Genom denna kvinna, denna moabitiska kvinna. Hon var inte ens jude, hon var inte ens israelit. Men hon var gift med en israelit som tragiskt nog dog. Och jag vet inte om ni kan storyn här, men Noomi har flyttat med sin familj till Moab, för det var svält i Israel. Där har hon gift bort sina söner med moabitiska kvinnor. Både hennes man och båda sönerna har dött. Och hon säger, jag måste återvända till mitt hemland. Och där är vi nu, vi kommer rakt in i storyn här. Och vi ska läsa här nu några versar i ett längre sammanhang. Från Rut kapitel 1 vers 7. Och så läser vi ett par versar och så hoppar vi fram till vers 14 och läser till vers 18. Det står så här. Att hon, alltså Noomi, lämnade platsen där hon bott. Och hennes båda sonhustru följde med henne. Nu har de alltså dött här då, både sönerna och mannen. Men när de var på väg mot Judaland sa Noomi till sina båda sonhustrur, vänd om, gå hem igen, var och en till sin mors hus. Sen har Noomi ett tal här där hon försöker övertyga dem att inte följa med henne av lojalitet och plikt, utan de har bättre chans att återvända till sina hem. Men, läser vi från vers 14, då brast de på nytt i gråt. Orpa, den andra svärdottern, kysste sin svärmor farväl. Men Rut klamrade sig fast vid henne. Noomi sa då, se din svägerska, vänd tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänd tillbaka du också, följ din svägerska. Men Rut svarade, tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig. När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne talade hon inte mer med henne om saken. Och det är en sån vacker kärleksberättelse, sån stark kärlek som Rut hade till sin svärmor Naomi. Och min första punkt här utifrån vad den här berättar för oss är så här: hör inte bara vad någon säger. Hör inte bara vad någon säger. Vi försöker säga så här, vi kan säga det ibland att är det något så säger vi något. Är det inget så säger vi inget. Och det är en bra ambition. Och jag tror att vi alla mår bra av att försöka uttrycka vad vi menar, vad vi känner. Men även när vi gör det så måste vi lära oss att förstå ibland vad som ligger bakom orden. Vi kan inte bara höra vad någon säger. Om Rut här bara hade hört vad Naomi sa så hade hon ju övergett henne. Men hon såg bakom orden. Hon såg vad Naomi bar på. Hon tänkte sig in i vad det skulle innebära för denna gamla kvinna att återvända till sitt hemland som en svikare. För att som jude överge sitt land, landområdet var en viktig del av den judiska identiteten. Därför att det var ju det land som Gud hade givit och det landet skulle de förvalta och bevara. Här hade hon och Elimelek övergett sitt hemland, övergett sitt folk, svikit det gudagivna som de var bärare av. Och Rut tänker sig in i situationen för Naomi. Hon hör inte bara vad hon säger. Och det här är en lärdom. Och Rut sätter inte sig själv i främsta rummet utan Naomi när hon bestämmer sig för att följa med henne. Och ni kanske tänkt så här, du vet, ja, men han sa ju att han inte gjorde något. Eller hon sa att hon inte hade något emot att vara ensam. Eller han ville inte följa med på after church. De vill inte vara med i en connect-grupp. Allt det där är saker som människor kan säga till oss. Och det är ju såklart, vi ska respektera vad människor säger. Det är inte det jag säger att vi ska tvinga oss på. Men vi måste försöka lyssna. Vad finns bakom orden? Vad finns bakom den här människan? Vad bär han eller hon på? Som han eller hon nödvändigtvis inte säger. Som jag behöver höra. Så att jag kan visa omsorg, visa kärlek. Och som sagt, med det här sagt då, så tror jag vi ska anstränga oss för att säga vad vi menar. Och liksom våga vara ärliga med vad vi känner. Men även när vi gör det så liksom lyckas inte alltid orden säga allt. Utan vi kommunicerar med mycket, mycket mer än bara våra ord. Och där behöver vi höra mer än vad någon faktiskt bara säger. Vi ska läsa vidare i den här berättelsen från vers 19 till 21. Nu kommer de fram här till Betlehem, då deras hemstad. Och ska vi läsa vidare några verser här också. Och här står det så här. Så gick de båda tills de kom till Betlehem. När de nådde Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull. Och kvinnorna sa, är det inte Naomi? Men hon sa till dem, kalla mig inte Naomi, utan kalla mig Mara. För en allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. Rik reste jag härifrån och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Naomi? Herren har vittnat mot mig. Den allsmäktige har låtit det gå illa för mig. Det är tuffa ord. Jag uppmuntrar ingen att kalla en kvinna för en mara. Men här så säger Naomi det om sig själv. Det betyder den bittra. Och hon ger verkligen uttryck för sin frustration, för sin bitterhet. Hon skäller till och med ut Gud. Får man göra det? Ja, jag tror faktiskt att Gud orkar med våran frustration. Gud orkar med vår besvikelse. Men jag tror inte att han ville lämna oss där. Men han liksom känner inte att om du någon gång vill uttrycka din ilska till Gud så gör det. Han klarar av det. Men han vill också fortsätta gå med dig. Tills du kan få komma till en annan plats. Men det jag vill säga och dra en lärdom härifrån. Det är så här att hör människors frustration utan att låta den definiera dem. Hör en människas frustration, hör en människas ilska, besvikelse. Men låt inte det vara det som du definierar honom eller henne med eller genom. När Naomi, som sagt, hon är verkligen på botten av sitt liv här. Hon ger sig själv ett nytt namn. Och Rut måste ju också ha hört det här. Rut var ju förmodligen där vid hennes sida. Och jag undrar vad som gick genom Ruts huvud när hon hörde sin svärmor säga de här sakerna. Vi vet inte vad hon tänkte, för hon säger ingenting om det. Utan i nästa kapitel så läser vi om hur Rut tar på sig ansvaret att försörja henne och Naomi genom att gå till ett fält. Och det var skördetid som vi pratade om förut. Och då fanns det inbyggt i Mose lag att man skulle låta det vara oskördat längst ut i kanterna. Man skulle inte heller plocka upp om det föll ut ax ur kärvarna, för att de fattiga skulle kunna gå där och plocka och få mat. Jag tycker det är så vackert att det finns nedlagt i Guds, i Mose lag, att det skulle finnas en möjlighet till försörjning även för de fattiga utstötta. Men något av det svåraste som ledare, som jag tycker, det är att höra och försöka hantera människors besvikelse, ilska och frustration. När jag blev föreståndare för snart 4 år sedan så la jag märke till några saker. Det ena var att det var som att jag fick en tyngre liksom rustning. Alltså det var en större tyngd i uppdraget. Och jag säger inte det som att jag känner mig liksom nedtyngd och liksom gick med krökt rygg. Men jag bara insåg att jag har en tyngre rustning på mig nu, och det finns ett större tyngd att bära här. Och därmed också en starkare utrustning för uppdraget. Men en sak som jag märkte var att jag blev ännu mer slutpunkten på människors förväntningar och frustration. Därför att som föreståndare så har man något slags ytterst ansvar. Och den som alla känner till, ja men han kan ju i alla fall liksom få en förändring på det här. Och då blir man ofta då slutdestinationen, både som sagt på människors förväntningar och på frustrationen. Och ni förstår själva att med en församling med över 700 medlemmar så går det inte att springa på varje boll som läggs upp utav individer. Utan det är för mig att försöka hantera och liksom navigera och tillsammans med ett kollektivt ledarskap försöka hitta den bästa vägen framåt för våran kyrkas hälsa, framtid, utveckling och liksom frammarsch. Men ibland händer det att jag får ett långt mejl eller sms där någon helt ofiltrerat uttrycker vad de bär på. Och säger precis vad de känner. Det kan också komma något samtal på telefon eller i, liksom, när man möter någon. Där någon inte sällan säger kanske lite mer än vad de hade tänkt från början. Hur ska man göra då? Det första jag vill säga är att som ledare så måste man vara beredd på det. En del av att vara ledare, det är att vara beredd på kritik. Det är att vara redo att lyssna på människors både ilska, frustration, besvikelse och så vidare. Om man inte är beredd på det, då får man skaffa sig ett annat jobb, ett annat uppdrag. Därför att det är en del av det. Och det är inte synd om ledare för att vi får kritik. Det är en del av att göra någonting. Men hur ska man hantera detta? Och en sak som jag lärde mig var bland annat i samtal med Niklas Pienso, som jag tyckte var så intressant. Han sa att som pastor så har jag alltid ett övertag i samtal kanske med en medlem eller någon annan ledare. Jag har alltid ett övertag därför att jag har liksom den rollen, den här tyngden som jag pratar om. Och därför kan jag inte ge tillbaka med samma kraft som den kritiken jag får. Och det är den första lärdomen, att jag måste ge tillbaka mycket, mycket mjukare än det jag får. Och det har varit en lärdom också. På tal om min personlighet så har jag ju lätt för att säga, ja men du då? Eller att, jaha, men vet du vad? Så här ligger det till. Jag har väldigt lätt för att kunna liksom så här, brotta ner en människas argument och deras saker de liksom kommer till med mig. Jag lovar det, jag tror att jag kan vinna en sån debatt. Men jag kan vinna debatten, men jag lovar, jag kommer ofta förlora också människan. Vart en lärdom att bara liksom suga upp, liksom absorbera på något sätt smällen och liksom bara låta det dallra lite grann och så får man liksom låta det sjunka undan lite grann. Och någonting jag försöker göra idag, jag försöker lyssna till punkt, jag försöker fråga följdfrågor innan jag själv möjligtvis säger någonting som jag tänker eller som jag tycker, ett medskick. Jag tror, och jag säger inte detta nu, för en del av er vet jag, men jag har ju skickat sådana här mejl, jag har ju skickat sådana här sms till dig. Och det är helt okej. Okay. Jag tror det är ett bra sätt att ta upp någonting. Att få upp någonting på bordet. Ibland är det enklare att sätta det på pränt i textform än att liksom säga det i ett samtal. Men vad jag försöker göra då är att alltid liksom möta människan. Antingen i ett telefonsamtal eller i ett fysiskt möte. Snarare än att inleda långa, långa mejltrådar. Jag tror att mejl och sms är ett bra sätt att få upp någonting på bordet. Men det är inte ett bra plats att reda ut allting som har kommit upp där på bordet. Så då måste vi mötas. Och det har varit en lärdom. Och också inte låta en människas frustration, det som kanske någon sa i liksom i stundens hetta, eller någon sa i sin trötthet, någon sa i sin besvikelse, att det definierar inte den människan. Och jag kommer liksom, det får man kämpa med sig själv, att inte låta det liksom vara den etiketten som jag sätter på en annan människa. Och det är lättare sagt än gjort, men jag försöker i alla fall leva på det sättet som jag nu beskriver. Jag vill läsa vidare här i Rut kapitel 2, vers 11-12. Här kommer Boas in, en härlig man. Som ju blir också återlösaren som lyfter upp Rut och Naomi ur fattigdom. Det jag gillar med Rut, eller med Boas, är att han lägger märke till Rut. Han ser henne på fältet. Och ska vi läsa här nu när han pratar med henne i Rut 2, 11-12. Boas svarar henne: man har berättat för mig allt vad du har gjort för din svärmor efter din mans död. Hur du har lämnat din far och din mor och ditt hemland och följt med ett folk till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för det du har gjort. Må du få full lön från Herren, Israels Gud, som du har kommit till för att söka skydd under hans vingar. Det vi ser utifrån det här är att hör någon annans berättelse. Vet, det här är första gången Boas möter ut. Och som ni märker, nu är det ju så, de gifter sig på slutet. Det fanns ju mer lite bakom här, va? Det fanns kanske ett intresse. Men han var intresserad av hennes berättelse. Han var en rik man. Han hade stort inflytande. Han ägde mark. Han hade folk som jobbade för honom. Och så vet han ju, när det kommer en kvinna likt Rut, då är det ju någon fattig, kanske en änka, kanske en utstött, kanske någon oanständig, vad vet jag. Men ändå så intresserar han sig för henne. Han vill veta hennes berättelse. Han vill lyssna till hennes livsberättelse, hennes story. Han vill höra vad hon har gått igenom, vad hon bär på, vad hon liksom har gjort för sin familj. Och så ser han det och så uppmuntrar henne det. Och tänk vilken uppmuntran för Rut, som kanske undrar, var det värt det här? Har jag gjort rätt som liksom lämnar allt det där och här går jag som en annan slav och liksom plockar ax på marken? Men Boas, han får tala liv, han får tala uppmuntran och han får bekräfta henne, hennes berättelse. Det finns människor som alltid måste berätta något som man själv varit med om när någon annan berättar sin berättelse. Och det jag var med om liknar det faktiskt. Och så kommer det 5 minuter liksom av den egna storyn. Eller jag är också sjuk. När jag var där, då gjorde jag det här. Ja, ni känner de här människorna. Du vet, vissa man ringer till och man säger liksom, tja, hur är det? Och sen så är det liksom 20 minuter om den människan. Och det kommer aldrig någon fråga tillbaka, hur är det med dig? För det handlade liksom, och det här får vi, ja, är du sån så vet du förmodligen inte om det. Men det är en annan femma. Ni får kolla på den här Solsidan och studera Ove där, så lär ni lite. Nej, han är ju lite extrem kanske. Men i alla fall. Jag vill säga att det är en styrka att bekräfta människan. Att säga, men du, jag har varit med om något liknande. Jag har också varit där. Jag vet vad du pratar om. Utan att för den saken skulle ta över. Och liksom, nu är det min story. Nu är det fokus på mig här. Ja, men det var ännu värre för mig. Eller det var ännu bättre för mig. Eller vet du vad? Någon har liksom, ja, det var så roligt. Jag fick predika här liksom för 100 personer. Först. Du, 100 pers. Vet du hur många har predikat för? Nej, men förstår du? Vi kan bekräfta utan att ta över. Och inte minst människor som är liksom, och det här vill jag bara uppmuntra dig till, att lyssna till någon annans berättelse. Det finns en sån styrka i det. Och ibland så när vi kämpar med liksom krämpor, vi kämpar med ålder, vi kämpar med sjukdom, vi kämpar med besvikelse, så är det väldigt lätt att det är bara det som kommer upp liksom i samtal. Det är inte så roligt att lyssna på det där. Det är ganska tråkigt faktiskt. Men då vill jag bara ge dig ett tips här. Jag har en podcast som heter Framåtlutad, och min första seriösa fråga i den podden, det är alltid så här: hur kom du till tro på Jesus? När frågade du senast någon hur de kom till tro på Jesus? Jag vill uppmuntra dig, gör det. Jag vet, Rickard här, jag vet inte om du var här idag, Rickard Kråklin. Jag tyckte jag såg din kalufs här, en härlig kille. Som han bad, vet jag, för ett tag, skulle jag kunna få numret till en del äldre i församling så jag skulle kunna höra av mig till dem. Så jag skulle kunna få sitta ner och träffa dem och prata med dem och lyssna till deras berättelse. Jag vet inte om han frågade om hur de kom till tro på Jesus, men jag vill bara uppmuntra dig till det. Därför att då kommer vi bakom den här konflikten. Vi kommer bort ifrån liksom sjukdomen som är just nu. Vi släpper kanske den här besvikelsen som pastorn som hade en så jobbig predikan eller vad det nu är för någonting. Och så kommer vi ner till det som är essensen av vilka vi är. Att vi har blivit förvandlade i tron i mötet med Jesus. Och jag lovar dig, där hittar vi någonting gemensamt. Där har vi någonting som förenar oss. Där har vi någonting som kommer lära dig någonting. Och som kommer uppmuntra dig. Och som kommer välsigna dig. Så jag vill uppmuntra dig, fråga. Fråga människor, be dem berätta sin berättelse. För ett tag sedan skulle en ung tjej bli döpt här i kyrkan. Hon hade med sig några kompisar hit. Och bland annat en kille till en kompis, tror jag det var. Och han kom in här i kyrkan. Han hade en schysst skinnjacka på sig. Jag lade märke till den när han kom in här. Jag såg att de var lite obekväma när de kom in här. Liksom stannade precis innanför dörren. Liksom. Vart ska vi ta vägen nu ungefär? Som det är när man kommer till en ny kyrka. Det är ett stort steg. Jag beundrar alla er som är här första gången kanske idag. Eller liksom sådär. I alla fall. Jag såg att de var lite obekväma. Så jag gick fram och hälsade på dem. Och så bara, du vilken grym jacka du har. Och så började vi snacka lite om hans jacka där. Och vad vi nu, jag vet inte vad mer vi sa för någonting. Och sen så var det väl typ dags att gå in på mötet. Efter mötet, jag märkte liksom att han slappnade av lite, kunde liksom släppa ner axlarna lite grann och sådär. Och sen efter mötet så gick jag till honom och frågade honom, jag hade predikat om fikonträdet tror jag. Att det här, du vet, som Jesus förbannar fikonträdet, det är en spännande story, men det var en bra predikan. Jag tänkte, undra hur han tog detta liksom. Komma hit och så lyssna på någon story om fikonträdet som Jesus förbannar och liksom, jättekonstigt. Men då gick jag snacka med honom, vet du vad? En av mina favoritstories i Bibeln, det är just det här med fikonträdet, sa han. Och sen så sa han, vet du vad, jag lyssnar faktiskt. Jag lyssnar idag. Och vet du vad, en stor anledning till det var att du frågade lite grann om mig innan mötet. Och jag säger inte detta för att skryta mig själv, men jag vill försöka ge lite exempel. Att han hade blivit hörd innan mötet gjorde att han ville höra vad som kom här framifrån när Guds ord skulle predikas. Och det öppnade upp en sån enkel sak. När frågade du senast, när pratade, tog du initiativ till att snacka med någon som kanske talar ett annat språk än dig, som har en annan hudfärg än dig, som liksom har en annan klädsel än dig? När gjorde du det senast? Och när, så kan vi få både höra varandra och bli hörda. Okej. Rut 2:19-20. Jag sa ju att det skulle bli en lång predikan idag och det, jag ska leverera på det löftet. Rut 2:19-20, det står så här. Då sa hennes svärmor till henne. Vad har du plockat idag? Hon var ju ute och plockade, som sagt, ax då. Var har du arbetat? Hon har suttit hemma liksom rastlös. Nu var så lite nyhet här liksom. Vad har du jobbat idag? Var har du varit? Vad har du arbetat? Vad har du gjort för någonting? Då berättade då en Rut för sin svärmor vem hon hade arbetat hos. Hon sa, mannen som arbetade hos idag är Boas. Då sa hon om till sin son och välsigna var han av Herren. Som inte har tagit bort sin nåd från vare sig det levande eller döda. Och Naomi tillade, den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra återlösare. Jag hinner inte förklara allt vad det innebär, men det var en man som kunde upprätta dem i deras svåra situation. Men det jag bara vill lyfta fram här är den här dialogen. Att Rut och Naomi hade en dialog. De lyssnade på varandra, de intresserade sig för varandra. De rådgav varandra. De hade en levande, vacker, innerlig relation. Och min sista punkt är ju det som är hela predikans punkt här, nämligen att hör och bli hörd. Hör och bli hörd. De har varandra. Vi kan alla växa i att höra. Men vi behöver också bli hörda. Vår ambition i kyrkan är just detta. Att vi alla ska ha någon att vända oss till. Att vi ska, naturligtvis kan det ju ske dynamiskt med någon som vi inte kände så väl. Men vi försöker. Vår ambition är att skapa strukturer där det är naturligt vem du ska vända dig till. Och jag lovar dig, om alla ni ska vända er till mig, det är ingen bra struktur. Det blir ingen bra omsorg. Det kommer inte funka. Även om jag försöker liksom göra för en vad jag skulle vilja göra för alla, så fattar ni själva att det funkar inte. Vi försöker skapa strukturer med connect-grupper, med connect-ledare som kan vara där och höra från 8, 7, 10 personer, 12 personer kanske. Vi försöker bygga in det i våra teamledare, att vare sig du leder teknikteamet, fastighetskonnekten eller liksom städgruppen, eller du är liksom ansvarig för lovsången eller kids, så vill vi ha med omsorg. Det är vår kultur att vara närvarande herdar. Vi vill höra varandra, vi vill lyssna på varandra. Jag själv känner ett extra stort ansvar för vårt pastorsteam, för församlingsledning och vårt key-team och min och Karas Connect-grupp. Ni märker, det är redan för många riktigt för att jag ska kunna ge den kvalitativa omsorg som jag borde. Men de här människorna som jag rabblar upp nu, de har jag sagt till att om ni ringer så försöker jag alltid svara. Kan inte svara, försöker jag ringa upp så fort jag kan. Om ni smsar så kommer jag svara. Om ni ber om att få möta mig så kommer jag försöka hitta en tid så snabbt det går. Det är mitt löfte till er. Det är min liksom ambition. Jag försöker bli bättre på att också fråga efter, men det är inte lätt att alltid veta vad man ska fråga efter. Så jag tror att kan vi komma dit att vi känner att jag behöver prata med någon, så säger vi det själva. Det ansvaret kan vi faktiskt ta på oss själva. Att inte vara, det är ingen som har frågat efter mig, det är ingen som har sagt något till mig. Vet du vad, vi är liksom inte profetiska, hoppas jag att vi, det kan vi kanske växa i. Men vi vet inte allt vad som pågår i oss var och en. Så det är ett stort steg om vi bara kunde komma dit att, du, kan jag få snacka lite? Kan vi höras i veckan? Så vi kan både höra och bli hörda. Vi har den ambitionen, vi lyckas inte alltid. Och jag förstår att när jag säger en sån här sak så sitter jag, men det är ingen fråga efter mig. Jag har ingen connect-grupp. Det är ingen som har snackat med mig. Och det smärtar mig. Och vi försöker göra bättre, vi försöker utvecklas. Men vi behöver varandra. Vi behöver att vi alla känner ett ansvar. För om det här ska funka, då måste det vara någonting som vi alla som säger, det här är min kyrka, det här är mitt hem, det här är min andliga familj. Då måste vi alla känna att jag vill ta initiativ till att höra någon. Jag vill få öppna upp mig för någon så att jag kan bli hörd. Och för ett tag sedan så pratade jag med en av mina mentorer-ish. Det är inte uttalat, men han är typ det. En extremt upptagen pastor som alltid har väldigt många järn i elden. Men alltid när jag hör av mig till honom så säger jag, men vet du vad, vi kan höras imorgon. Jag ringer upp om en timme, jag har en lucka då. Och så pratar vi en stund där om någonting som jag kände var lite aktuellt i alla fall. Och sen sa jag efter ett tag, jag vill inte ta för mycket av din tid, jag vet att du har mycket att göra. Och han sa, det är lugnt, jag har tid. Det är lugnt. Så vi pratar en 20 minuter till eller vad det nu var för någonting. Och jag vet hur skönt det där kändes för mig. Att han sa, jag har tid, det är lugnt, vi kan prata mer. Och kanske omedvetet så nästa vecka, eller om det var i närheten där i alla fall, så hörde Emma av sig till en av våra nya församlingsledare som leder mötet här idag. Hon ville snacka om någonting. Och så sa, men du, kan vi inte höras på lunch då? På tisdag eller onsdag eller vad det var för någonting. Och vi bestämde det. Emma ringde upp och jag hade mina AirPods. Det är perfekt. Man kan köra bil, man kan göra ärenden, man kan gå i affären, man kan liksom fixa allting. Så jag var på apoteket, gjorde någonting och pratade med Emma i alla fall. Hon hade lite grejer som hon snackade om. Och så var hon typ färdig då. Och då tror jag att jag hade med mig det i bakhuvudet som jag precis hade fått vara med om. Och sa jag till Emma bara så enkelt att, men var det något mer du vill snacka om? Jag har tid. Och jag minns inte om vi fortsatte eller om du var nöjd eller hur det nu var. Men efter det så sa du just det. Att det bästa i det där samtalet, det var att du sa att du hade mer tid att prata. Och det här tror jag bara är någonting vi behöver bygga in i våran gemenskap. Vem går du till för att bli hörd? Vem frågar du efter för att lyssna på? Vi behöver både höra och bli hörda. Låtsasteamet, ni får jättarna komma fram. Och ska jag vilja läsa till sist här och bara få knyta ihop också det här. Du kan säkert själv studera Ruts bok och hämta mer lärdomar ifrån relationen mellan Rut och Naomi och också Boas som vi kommer in och är verkligen en man. Han tar ett ansvar utifrån den platsen han har, så tar han ett ansvar och verkligen lyfter upp de här kvinnorna ur deras tuffa situation. Så en fantastisk bok. Men jag vill läsa till sist här och knyta an till pingsten. Och vi kan väl stå upp tillsammans. Nu ska vi läsa ifrån Uppenbarelseboken kapitel 3. I Uppenbarelseboken så har vi kapitel 2 och 3 som är brev till församlingar. Det är Jesus som talar till 7 stycken församlingar i dagens Turkiet. Och så har han lite olika hälsningar till dem. Men alla hälsningar slutar ungefär på samma sätt. Jag vill läsa det sista versen i det här sammanhanget i kapitel 3 och vers 22. Där står det här enkla orden. Du som har öron. Du som har öron. Hör vad anden säger till församlingarna. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Jag vill bara uppmuntra dig och mig att i allt det här som jag har pratat om idag så behöver vi andens hjälp. Och vi behöver lyssna in den helige ande. Vi behöver hjälpa varandra. När vi kommer med frustration så måste vi veta vad har Gud sagt? Har du talat med Gud om detta? Har du något bibelord som du kan hämta styrka utav? Jag brukar läsa det här. Vi behöver peka varandra i allt det som pågår i våra liv och småbarnslivet. Alltså, tala inte om det. Men du vet, det är så mycket som pågår i våra liv. Och i allt det så behöver vi bara hjälpa varandra. Vara en gemenskap där vi är lyhörda för varandra. Men också ännu mer lyhörda för den helige ande. Att vi hör vad anden säger till församlingarna.